Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Jenny Mutchell som jobbar som illustratör. Jenny har gjort sig känd genom sina blyertsteckningar och porträtt av bland annat Robin och First Aid Kit och Sina Posey. Och illustrerat för tidningar som New York Times och InStyle.
Min stil var ju väldigt poppis när jag flyttade hit. Sen så går det ju också trender i det. Liksom. Då skulle det ju vara mycket detaljerat. Så nu är det ju ganska mycket så här linjeteckningar. Men jag tänker att man får vara som en så här gammalt klädesplagg. Så om man har det så blir man modern vart 20 år eller vad det är.
Här kommer Jenny Mutchell.
Jag heter Jenny Mutchell. Jag är 42 år, bor i Bushwick, Brooklyn. Jag jobbar som illustratör. Och min favorittidning är The New Yorker.
Och vad gjorde du i Sverige innan du flyttade hit?
Då jobbade jag också som illustratör. Mest mot svenska marknaden, men jag började få lite jobb utomlands då också. Bland annat i New York. Så det var också lite då kanske idén föddes om att man skulle kunna prova att jobba här istället, inte bara sitta i Sverige. Så jag åkte hit, jag var här, inte första gången jag var i New York, men första gången jag var här som illustratör. Det var nyår 2007. Då hade jag en agent i Sverige som hade bokat några möten till mig här på ganska flådiga ställen. Så jag liksom gick hit, det var typ innan iPhones också, typ hade så skrivit ut Google Maps och typ navigerade mig upp till olika kontor med min bok och alla var supertrevliga och det kändes jättehäftigt då. Så efter det så tänkte jag att jag ville prova att vara här en liten längre stund och se om det faktiskt funkar att liksom bo och jobba här. Så åkte jag hit först i 6 veckor. Jag hyrde en jättedyr lägenhet typ i Soho och hängde runt och blev jättefrälst. Och sen åkte jag tillbaka till Sverige och började jobba på hur jag skulle kunna få visum för att flytta hit på heltid. Sen flyttade jag hit mer eller mindre på hösten 2007. Men åkte lite fram och tillbaka där på grund av visum och sånt där jidder. Men sen dess är jag faktiskt mer eller mindre bott här.
Har det alltid varit en dröm för dig att bo i New York?
Nej, inte alls. Jag var verkligen aldrig särskilt sugen på att bo utomlands. Eller. När jag gick på skolan ville jag aldrig göra några utbytesår eller sånt. Jag tyckte jag trivdes bra i Sverige. Men det var bara en sån konstig liksom, förälskelse. Jag tror att det är lite det med New York. Andra städer är lite som kompisar. Men New York blir liksom som en konstig passionerad kärlekshistoria. Som man gör liksom... Ja, dumma grejer, ogenomtänkta saker och typ bråkar väldigt mycket, men man kan ändå liksom inte vara utan varandra.
Har du några tidiga minnen från den tiden när du först kom hit?
Ja, då var det lite mer, då gick jag ju verkligen ut nästan varje dag och jag var bara fascinerad över att man kunde liksom gå ut på kvällen liksom superpirrig, för man visste inte vad som skulle hända, men det hände alltid någonting spännande. Jag har inga specifika minnen, men bara att jag tyckte att det var väldigt häftigt liksom, med alla grejer med New York, att det var så stökigt och smutsigt överallt, så gick man in genom en dörr och så var det liksom en jättefin restaurang eller liksom en hemlig klubb eller ja, men det är lite magiska liksom, den gömda staden som man plötsligt liksom fick tillgång till när man bodde här.
Det låter väldigt glamoröst med så här Soho och konstnärsliv och kunna gå ut varje dag. Var det lite så?
Nej, men så i början liksom, då hade jag ju pengar från Sverige. Sen så år efter år så blir det ju mer och mer realitet liksom, när man måste ja, men när saker händer som inte är så roliga liksom, när man kanske blir sjuk eller plötsligt inte får betalt på 3 månader. Då blir det ju ja, men kanske lite ett annat liv. Vilket också är spännande, men kanske på ett annat sätt.
Det blir en vardag. Och nu sitter vi i din studio i Bushwick och man hör tunnelbanan som skramlar förbi. Kan du berätta lite om hur det ser ut här i rummet vi sitter?
Ja, det är ju sån här en klassisk gammal industribyggnad där man har byggt upp gipsväggar som små bås. Men har väldigt fint fönster, sån här industribyggnadsfönster med, jag vet inte hur många fönster ute det är. Ja, kanske 10 små fönster ute. och ja, plåttak och trägolv. Och här sitter jag också med 2 andra personer. En tysk fotograf och en fransk designer. Så det är väldigt internationellt.
Och väldigt mycket New York med en katt som springer omkring och med tåget utanför fönstret och den här loftkänslan. Det är väldigt fint. Kan du beskriva lite din stil? Vad är en typisk Jenny Mitchell-teckning?
Jag brukar säga att det är fotorealistiska blyertsteckningar. Jag kände jag hade lite så engelska versionen på det i munnen. Fick så direkt översätta. Men jag ritar ja, men väldigt realistiska porträtt mest. Eller också stilleben, modeteckningar. Detaljerat. Och inte så mycket fantasi utan väldigt realistiskt.
Kan du nämna några av dina uppdragsgivare så vi får en liten så här, bättre bild av vilken typ av konst som du gör?
Ja, det är lite olika. Jag har gjort ganska, eller väldigt mycket editorial. Så här har vi jobbat för New York Times. Och så har jag jobbat för ganska många modetidningar. Både i Korea och UK och här. Sen är jag också ett av mina, eller det uppdrag som jag är mest stolt över, gjort frimärken för Sverige också. Så att gjort ja, gud vad svårt att komma ihåg.
Jag kan säga, jag har sett dem nyligen nämligen, dina frimärken med First Aid Kit och Avicii och några andra musiker tror jag.
Ja, Robin och Sine Bassey. Ja, det var roligt. De kom ut 2014, tror jag det var. Så det var ett tag sedan.
Men du målar ju mycket modeller, som du sa, porträtt på kända personer och i blyerts och mycket detaljrikt. Hur blev det din stil? Hur liksom fastnade du för just det här mediumet?
Nej, men jag har alltid ritat. Jag tror när jag var yngre så tyckte jag också om att rita i blyert för att man kunde sudda. Hon har alltid tyckt om liksom, ju mer likt verkligheten ju bättre. Sen så gick jag på väldigt många konstskolor i Sverige, men då pluggade jag mest grafik, alltså typ screentryck och etsningar och sånt. Och sen så gick jag på både på HDK och Konstfack faktiskt och läste grafisk design, för jag tänkte jag skulle bli grafisk designer. Men sen när jag gick ut så provade jag att jobba som det. Jag tyckte det var jättetråkigt. För att man inte, det var så svårt att få igenom sina idéer. Och sen började jag liksom rita lite som jag alltid har gjort på sidan av. Och visade det för lite folk och fick så bra feedback. Så då bestämde jag mig för att prova det. Och jag har väl ritat ungefär ja, men exakt likadant sen jag började faktiskt. Inte ändrat så mycket på min stil.
Och vad är det som lockar dig med det här yrket? Vad är det du älskar med att vara konstnär och illustratör?
Det passar mig väldigt bra, för jag är en typisk introvert. Jag tycker om att vara själv mycket. Och ja, men tycker om att sitta liksom. Om jag inte ritar så tycker jag om liksom pyssliga saker överlag. Jag brukar tänka på när man gick i lågstadiet, så hade man på fredagar typ roliga timmen, tror jag det hette. När fröken läste en kapitelbok och vi fick sitta och rita liksom, våra bänkar. Det var så mitt bästa på hela veckan. Och det är lite det jag gör nu som yrke. Att jag sitter och lyssnar på podcasts och ritar. Så att, jag har nog svårt att tänka mig något annat jobb som jag skulle må lika bra av.
Det är jättefint. Jag kommer själv ihåg den här tiden i skolan när man var liten och man fick sitta och det var liksom den lugna tiden, man fick sitta och måla och så läste fröken en saga eller någon lyssna på musik. Det väcker sig minnen. Det är kul. Men första gången jag kom i kontakt med din konst var på Story Hotel i Stockholm, som har som en ganska stor, vill jag minnas, här, nästan väggmålning, som är en flicka, ett ansikte med hår som liksom nästan blåser lite i vinden. Jag tror att den eventuellt fortfarande finns kvar där. Kan du berätta lite om hur den teckningen kom till?
Ja, jag blev tillfrågad. För då var det var i samarbete med ett företag som heter Wonderwall, som inte finns längre, men de sålde konstpyntar. Och de jobbade tillsammans med Story Hotel för att ta fram konst som skulle sitta på väggen i hotellet. Och då fick jag uppdraget att göra en teckning. Jag tror inte att de sa riktigt vad jag skulle göra, utan det var helt fritt. Och då kontaktade jag faktiskt en fotograf som jag kände här och frågade om jag fick använda en bild han hade på sin ex-flickvän. Då ritade jag henne fast med väldigt långt böljande hår. Och sen, jag vet inte om jag visste om det, men sen blev den liksom den stora som väggmålningen som sitter i matsalen, tror jag, eller i lobbyn. Och sen finns den också på hotellrummet. Och så kunde man köpa den som print. Men jag minns när jag gjorde den också, för då bodde jag här. Var ganska ny hitflyttad. Och bodde tillfälligt i en lägenhet på Ludlow Street. Där jag inte hade något arbetsbord. Så jag satt liksom i köket på ett litet fällbord och ritade. Men sen när mina roommates kom hem och skulle äta, då fick jag liksom packa ihop allting. Så det var verkligen inte så glamoröst på den tiden. Men det är jättekul. Det är många som har hört av sig som har sett den, som tycker att det liknar någon de känner, eller deras dotter eller något annat. Men det är faktiskt en svensk tjej som heter Malin som är på bilden.
Och vad hämtar du inspiration ifrån? Jag tänker här i New York så måste det ju finnas så många olika saker som inspirerar.
Jag tycker det är alltid svårt att svara på. Det har svaret blivit så flummigt, att om man är någon slags konstnär, så tror jag att man inspiration hämtar man liksom hela tiden. Det är som att jag så här samlar på mig från när jag vaknar till jag somnar. Mycket så här, försöker hitta saker som hänger ihop eller trender. Liksom. Om man ser en sak, kanske läser någon tidning om någonting, och sen så hör man någonting på en podcast, och sen kanske man ser något på gatan, att man liksom lägger ihop ett och annat. Men därför tror jag nog New York väldigt bra, för att så fort man går utanför dörren så ser man ju så otroligt mycket saker. Liksom, det händer mycket, vet? Man hör folk prata, liksom. Man ser liksom, man kanske bara skräp på gatan och åker tunnelbanan och ser alla människor, och sen kanske man går på någon utställning, läser en bok. Du vet att man får väldigt mycket input hela tiden. Och sen så när man väl sätter sig ner och ritar någonting, då finns ju allting det liksom i bakhuvudet, även fast det kanske inte är så tydligt för en själv. Men att man liksom hela tiden samlar på sig.
Har New York utvecklat dig antingen på ett personligt plan eller professionellt?
Mer personligt, men kanske professionellt också. Att man liksom, man måste ju lära sig att typ nätverka man måste lära sig att hur man presenterar sig själv. Att man har lite som en säljpitch på sig själv hela tiden liksom, och kan formulera vad det är man gör. För mig som inte har liksom varit så här modig och varit utomlands så mycket själv när jag var yngre, bara liksom känslan av att man kan ta sig fram själv och att det funkar liksom, gör ju att man blir, ja, man stärks som person. Och det tror jag nog är bra när man jobbar också, att man vet, ja, även fast man kanske har en liksom en långsam månad, så känner man ändå liksom, ja, men det är det här jag gör, jag är fortfarande illustratör även fast man inte har fått ett uppdrag på 2 veckor liksom. Ja, man får ju en annan självkänsla, tror jag.
Jag tänkte på det att mina föräldrar hade kanske inte så här hoppat jämfota av glädje om jag hade kommit hem och sagt att jag ska flytta till New York och jag ska bli konstnär. vad sa dina föräldrar? Eller snarare, vad är liksom den osensurerade bilden av så här konstnärslivet i New York? Är det tufft?
Nej, men det som är tufft är att man inte har liksom sociala tryggheten här som man har i Sverige. Att det finns ju mycket, mycket mer möjligheter, men man lever lite mer på gränsen ekonomiskt, tycker jag, just för att omkostnaderna här på allting är så höga. Men det tror jag, det är väl liksom, oavsett om man är frilans eller om man är anställning. Man är anställning kan man också få sparken och liksom inom en vecka, och sen man har fortfarande hyra att betala fast ingen inkomst. Så det är väl det som är kanske oskärmiga delen, att det är liksom ganska otryggt här. Det är jättekul när det går bra, men det är inte så kul när det går dåligt. Men jag tycker också det som är lite det positiva med det, att alla är ju lite i samma situation, så att folk måste liksom hjälpa varandra. Jag tycker det finns en annan hjälpsamhet här liksom, jämfört med länder där det är väldigt stor medelklass när alla har det ganska bra liksom. Så jag tycker det roligaste när jag flyttade hit var att man kunde stå liksom babbla med någon på en bar om så här, men vi borde verkligen göra projektet ihop, och sen så fick man liksom ett mejl nästa dag och sen så bara, men när ska vi ses, nu gör vi det här, att det var så lätt att få saker att hända, vilket jag tyckte var väldigt, ja, men det är ganska trögt i Sverige, det är lite så här, men vem är du, varför då, vem ska jag gilla det, att det finns mycket mer, ja, men nu gör vi det här, känsla här, som är väldigt positiv.
Och du har en agent nu. Berätta, hur ser er relation ut?
Jag har faktiskt inte det nu, men jag hade en agent här. Det var också en stor anledning till att jag kunde flytta hit, för de kunde hjälpa mig med konstnärsvisum, som det heter. Men det var också några agenter som jag hade kontaktat här när jag bodde i Sverige, eller bara skickat e-mail som ingen svarar på, som man gör. Och sen så var det en person från en agent där som startade upp en ny agentur, och då kontaktade hon mig. Och det var jättebra för att liksom få en start på min karriär här. Just för att de var baserade i New York. Men de hjälper ju till att fixa möten. De går på ganska många sådana här, vad säger man, konvent. när man bjuder in liksom branschfolk, och sen så står de där och visar upp alla de talents som de har. Och sen är det ju väldigt skönt här att ha någon som tar hand om kontrakt och sånt, så att man inte blir blåst på pengar, eller att någon säger att men gör det här, så jobbar man i 2 veckor och sen så bestämmer de sig för att det var inte någon bra idé och inte vill betala. Så det är jättebra att ha i början. Men nu stängde de faktiskt ner för 2 år sedan. Ungefär samtidigt som jag fick min dotter. Så att sen dess har jag inte jobbat heltid riktigt. Så det har funkat bra ändå. Jag får nästan alla mina jobb via kompisar ändå nu för tiden. Folk som jobbar så här, som är karriärister på byråer, som byter jobb och tipsar mig för nya kunder. Det är jättebra.
Så nu representerar du dig själv. Är det mycket, när du sa att du får mycket jobb genom kontakter, men hur gör man annars? Är det bara att skicka runt sin portfolio och pitcha sig själv?
Ja, jag vet faktiskt inte själv. Det känns som att så här, hur man gör förändras ju hela tiden. När jag började, då gick jag ju bara till tidningsaffären och liksom skrev upp e-mailadresser till alla artdirektörer som mejlade. Liksom. Men nu är det ingen som har sådana mejladresser ute längre. Men det är väl sånt man får göra. Bara liksom hela tiden kontakta folk. Göra lite små trycksaker och skicka ut. Det bästa är att om man känner någon som kan kanske göra en e-mail introduction, som det heter. Men sen känns det också som, när jag började då var inte ens Facebook särskilt stort, men Instagram fanns ju inte då heller, men nu känns det som Instagram är ett jätteviktigt sätt att få jobb. Men det är väl också bra och dåligt. Det känns lite som att folk är kanske lite mindre villiga att betala vad det kostar, för att de vet att det finns de som kan göra det billigare. Det finns ett företag som heter Fiverr, kanske du har sett, som liksom, de erbjuder frilanstjänster för $5 i timmen. Så det är lite, det är många nu som, när jag säger hur mycket jag vill ha betalt, så bara, men jag skulle ju kunna fråga dem på Fiverr, de skulle ju gjort det för mycket billigare. Och bara, nej, då kan inte jag överleva. Det är väl sådana nya saker som händer.
Och när vi pratade tidigare så pratade vi också lite om det här med kommersiell konst versus att till exempel ställa ut på galleri, och att det var två ganska skilda världar. Är det lätt eller svårt att röra sig däremellan, tycker du?
Men jag tycker nog det är svårt. Jag tror det är väl lite samma sak i Sverige också, att man, det är väl mer till liksom olika miljöer man rör sig i. Konstvärlden är ju mycket, då ska man ju känna rätt kuratorer och liksom få många stipendier. Medan som illustratör då ska man ju känna många art directors och jag vet inte, ha många kontakter. Det skulle ju vara spännande att liksom röra sig mer mot den världen. Men då måste man ju verkligen ut och jobba på scenen väldigt mycket och träffa rätt personer. Jag tror nog att det kan nog gå om man vill, men det är nog svårt att röra sig mellan där, tror jag.
Är det viktigt att ha sin egen nisch? Som du till exempel, som gör mycket editorials och sådär.
Jo, men det tror jag. Man måste liksom, eller man måste ha en stil. Liksom. Även fast man själv tröttnar på den, så tror jag det är väldigt svårt att byta till en annan stil. Just för att folk vill ju veta. Det är lite som att om man vill fixa skorna går man ju till skomakaren. Man går inte till liksom, ett varuhus kanske. Att man, det är bra att vara ganska specialiserad. Det är lättare att få jobb på det viset. Eller tycker jag i alla fall. Sen kan jag inte så. Alltså jag kan ju inte göra alla stilar. Liksom. Jag kan inte göra vektoriserade seriefigurer, även fast jag skulle vilja. Så det är bra att hålla sig vid liksom ens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här med Instagram, hur viktigt det är som kanal och hur mycket tid du lägger på att liksom kreera ditt flöde där.
Jag vet inte, jag fattar inte riktigt. Jag tyckte att jag var så bra på Instagram, men jag startade ett konto för min illustration ganska sent. Jag hade liksom bara ett vanligt konto med typ, här är mitt rum, här är min teckning ganska länge. Så jag känner faktiskt att jag är lite, så för, lite gammal för att förstå hur man faktiskt använder det på bästa sätt. Jag lägger väl inte så jättemycket tid på det, men oftast när jag inte är typ mellan uppdrag så brukar jag ju försöka göra någonting eget bara för att lägga upp på Instagram, bara för att visa liksom. Det är bra att visa vad man skulle vilja göra för jobb för att få de jobben som man vill ha liksom. Men det har faktiskt hänt då och då, är det någon som hör av sig som är seriös som kanske vill jobba med en, men då får man ju kanske flytta det från Instagram till e-mail om man vill att det ska bli lite seriöst.
Jag tycker din privata Instagram är jättefin, för du är väldigt duktig på att ta bilder på din dotter och på liksom Bushwick och sådär. Nu vet inte jag om den är öppen, så jag kanske inte alls ska prata om det här, men den är väldigt fin i alla fall.
Men jag tänkte nog ganska länge att jag vill inte ha en Instagram med mina illustrationer, för att det känns som att folk vill jobba med någon som de tycker verkar, eller som de skulle vilja vara kompis med på något vis. Att jag vill liksom vara lite mer personen och illustratören. Men sen blir det ju så när man får barn att det blir bara barnbilder. Jag tyckte sådana konton var skittråkiga innan jag själv fick barn. Så jag kände mig lite tvungen att liksom separera illustratören och mamman lite grann.
Jag tänkte faktiskt säga det också, för både du och jag bakar ju nya små bebisar nu, nummer 2 för oss båda. Och hur har liksom familjelivet och föräldraskapet påverkat din karriär?
Ja, men jättemycket. Det var också lite så här, men det går bra, liksom, allting fixar sig. Men det är det som är annorlunda med Amerika. Det finns ju liksom inte statligt understödd förskola här på samma sätt, eller mammaledighet överhuvudtaget. Så att jag har väl jobbat liksom kanske 20% och varit hemma med mitt barn, just för att inte haft råd att jobba i princip. För att, men barnomsorg kostar ju så mycket, så att då måste man ju dra in väldigt mycket pengar plötsligt. Alternativet är ju då istället att jobba mindre, att vara med sitt barn, vilket är ju mycket roligare. Men nu så ska jag faktiskt, nu har hon ju börjat på nästan heltid förskola, så nu kan jag faktiskt jobba nästan 100% igen, vilket känns lite overkligt. Ja, men det är väl det man känner också. Det gluttar avundsjukt på mina svenska kollegor, hur bra de har det. Som får både, har både sommarstuga och kan jobba och ha glada barn.
För jag kan känna ibland att så här, sen jag blev förälder så har det gjort att jag har blivit mer effektiv. När jag väl gör någonting så har jag liksom, tiden är så viktig, så att jag har liksom effektiviserat mig själv lite grann. Kan du känna att föräldraskapet har gett några sådana så här konsekvenser?
Ja, gud ja. Det är jättebra när man är konstnär liksom, för att jag har haft så mycket ångest för att typ, så här, är det här bra? Ska jag fortsätta jobba lite på den här? Vad ska folk tycka? Så det är mycket som jag jobbade på då, som jag liksom bara la in i en byrålåda för att jag inte kände att det här kanske inte var tillräckligt bra än. Men nu är det bara, okej, nu har jag 2 timmar. Nu gör jag klart den här, så lägger jag upp den. Bra, nu skickar jag det här mejlet. Bra. Det är skitbra. Man blir verkligen effektiv. Och sen så lär man ju sig också. Alltså man förstår ju hur oändligt mycket tid man hade innan man hade barn. Nu lär jag mig liksom att ofta så jobbar jag ju när hon sover middag, och sen när hon har gått och lagt sig på kvällen så har man några timmar till att jobba. Liksom. man är väldigt bra på att utnyttja den tid man har.
Har du någon gång tänkt så här att du vill vara en förebild för din dotter, att du vill liksom visa henne att så här man kan jobba eller man kan frilansa eller man kan göra det man vill eller liksom någonting sånt?
Jo, det är med att jag känner att det är viktigt att hon, när jag sitter och ritar, att jag jobbar liksom. Jag är väldigt noga med att säga det när jag ska gå till jobbet nu, när jag går till min studio, att man ska vara en förebild på det viset. Men sen så hoppas jag väl att hon inte blir konstnär, för det är ju väldigt osäkert yrke. Jag skulle hellre vilja att hon blev någonting som man inte behövde oroa sig så mycket för pengar hela tiden. Hon får såklart bli precis som hon vill. Hon är väldigt bra på att rita, tycker jag.
Såklart, hon har ju liksom det i blodet. Hon kommer ju vara, liksom, hon kommer ju bli jätteduktig på det. Har du någon drömperson som du gärna målar av? För jag tänker att du har målat mycket, som vi sa, kända personer och modeller och sådär. Är det något ansikte som du verkligen så skulle vilja göra?
Nej, om det är någon jag vill rita så brukar jag göra det på en gång. Det är inte så att jag frågar folk om lov ifall de är kända. Nej, det är inte så mycket någon person så där direkt. Jag tänker på något som skulle vara kul att göra liksom, medan jag bor här, det är ju att göra liksom en större kampanj som kanske syns liksom ute på gatan. Jag har gjort mycket liksom för tidningar, men det skulle vara kul att göra en kampanj som fanns i tunnelbanan eller någonting sånt. Det skulle vara skitkul. Men det är nog en speciell person så där. Det känns som jag har ritat nästan alla som jag har velat rita hittills faktiskt.
Men om jag ställer frågan så här, är det någonting speciellt i ett ansikte som lockar? Om du liksom, vad är det du fastnar för i någons utseende som gör att du blir lite av den personen?
Jag vet inte om det är speciellt, men jag tror nog ifall någon annan skulle titta på vad jag väljer för person att rita skulle de säkert tycka att det var en speciell stil. Men det är nog mer liksom, jag alltid tänkte att det skulle vara skitkul att jobba som casting director, liksom, sån som gör street casting, bara stoppa folk på gatan. Bara det att jag inte är tillräckligt modig för det. Men ofta ser man ser någonting i ett ansikte som bara är intressant, liksom, som gör att man vill titta igen. Jag kan inte riktigt säga att det är någon speciell sak så där. Sen har man väl, alla har väl någon slags smak liksom. Jag tycker det är väldigt fint med rött hår till exempel. Just det utseendet folk har när de har rött hår. Men annars är det inget särskilt. Jag gillar när, liksom, när tjejer ser sura ut. Jag tycker inte om när de ser glada ut. Tjuriga tonåringar är min favorit.
Det är så roligt att du säger rött hår också, eftersom dina bilder är svartvita för det mesta.
Fräknar kan man ju göra ändå. Liksom. Visst att det är, ja, kanske lite ljusare ögonfransar och sånt som syns även fast det är svartvitt.
Hur är efterfrågan på illustrationer? För det känns som att det har varit liksom ett uppsving i det. Jag kommer ihåg till exempel när liksom Liselott Watkins började göra illustrationer i L och liksom helt plötsligt var nästan allt illustrerat. Hur ser det ut idag? Hur är efterfrågan?
Jag vet inte. Jag tycker väl både mindre och mer. Liksom. Jag tycker ändå att jag ser ganska mycket illustrerade liksom, kampanjer. Det som nästan alla liksom startups som det kallas jobbar mycket med illustration, vilket är kul. Men sen kan man väl också se i tidningar att det är mer och mer att de kanske köper liksom stock images och typ gör dem i en färg liksom, eller gör ett collage istället för att anlita en illustratör. Men det är väl en budgetfråga också. Jag tror just tidskrifter har väl inte så mycket pengar att lägga på just illustration nu för tiden, tror jag. Det har flyttats mer till internet.
Men då är det ändå en ganska stor chans att du får göra någonting i tunnelbanan framöver. För att jag, när du sa det, så här, startups brukar illustreras, så tänker jag, ja, det gör de ju faktiskt. Det finns ju företag här som heter Casper till exempel, som gör madrasser. Och de har ju alltid illustrationer, ganska roliga. Och även den här Seamless kör ju också illustrationer. Så det har du ju rätt i faktiskt. När man väl så här börjar tänka så ser man ju det överallt.
Sen tror jag liksom, min stil var ju väldigt poppis när jag flyttade hit. Sen så går det ju också trender i det. Liksom. Då skulle ju vara mycket detaljerat. Så nu är det ju ganska mycket så här linjeteckningar. Men jag tänker att man får vara som en så här gammalt klädesplagg. Så om man har det så blir man modern vart 20 år eller vad det är. Ja, vad blir det? Om kanske 7 år så kommer jag nog vara cool igen.
Jag tänkte att vi skulle avsluta med att du får dela med dig av dina bästa tips. Och då tänkte jag, vi kan börja med tipsen om man vill åka hit och göra samma resa som du har gjort och flytta hit och försörja sig på sin konst. Finns det några såna här konkreta grejer man ska tänka på eller ha i bakhuvudet?
Ja, det är mycket som är avhängigt av visum när man flyttar hit. Så om man vill flytta hit och jobba som frilans så måste man ansöka om O1-visum heter det. Jag tror att det var att man behöver ha 40 exempel på publicerade verk. Så att man måste ju ha jobbat liksom lite innan. Jag tror också att det var väldigt många så här rekommendationsbrev man behövde ha. Jag tror att 12 stycken. Alltså att folk som jobbar här skriver ett brev och liksom berömmer hur bra du är. Så det är också viktigt att man har så många kontakter. Det behöver inte vara i USA, men liksom internationellt. Som kan intyga att du är en fantastisk talang. Jag tror hela ansökan går ut på att man ska bevisa att man är en sån talang att de inte kan hitta det inom landet. Så att man måste ju verkligen vräka på och liksom, säga hur fantastisk man är. Sen måste man ju ha pengar också. Allting kostar ju pengar. Visum kostar pengar och flytta hit kostar ju en del för att man måste ju ofta ha liksom down payment på hyran för några månader, att man betalar så kanske 3 månaders hyra i förväg. Det verkar ju väldigt svårt när man liksom kollar på pappersarbetet och flytta hit, men jag tror att om man verkligen vill så går det ju ganska lätt liksom. Det är väldigt lätt att träffa folk här som kan hjälpa en eller få rekommendationer. Mitt tips är nog att åka hit först på 3 månaders visum och verkligen jobba stenhårt på att liksom fråga alla hur de har gjort och ifall de kanske kan hjälpa en på något vis. Så det är ju inte svårt, men man måste lägga ner ganska mycket jobb.
Jag tänker också som konstnär så har man ju en speciell stil, så det måste ju också vara hyfsat lätt att kunna liksom hävda att man är unik i det avseendet, att det är ingen som kan göra exakt vad du gör.
Nej, men sen tror jag också alltså, som svenska illustratörer har ju liksom väldigt mycket utbildning eftersom utbildning är i princip gratis i Sverige. Så att jag tror att folk är ju väldigt positivt inställda till liksom så, Swedish Illustrator. Det är liksom en kvalitetsstämpel nästan. Just för att här så pluggar ju folk inte så länge för att det kostar så mycket, så att man är väl kanske lite mer inriktad på att börja jobba direkt, medan i Sverige kan man ju verkligen liksom ganska länge sitta och liksom fnula på liksom sin egen stil och vara väldigt färdig sen när man börjar jobba. Så att man har ju väldigt lätt som svenskar. Man har liksom sociala tryggheten i ryggen. Man är hel och ren och välutbildad. Och pratar bra engelska också. Så att ja, om någon tvekar så säger jag, gör det bara. Det kommer inte vara svårt.
Det tycker jag är en bra summering av det här. Att det går. Om man vill så går det. Det är lite jobb, men man ska inte dra sig för det om det här är en dröm. Har du några New York-tips sådär? Någonting som man inte får missa om man är här på besök?
Ja, det finns ju hur mycket som helst som man kan göra. Men jag har funderat lite på vad jag egentligen tycker om att göra nu för tiden. Jag tycker ju tyvärr det är väldigt tråkigt att gå på museum. Det ska man egentligen gillas om man är konstnär. Men jag skulle definitivt rekommendera att gå på gallerier istället. Lower East Side tycker jag att de bästa är. Då kan man ju kolla upp, liksom, läsa någon veckotidning om någon utställning som låter spännande. Så kan man gå dit och kan man fråga dem där liksom, om de rekommenderar någonting annat. Det tycker jag är ett bra tips. Sen tycker jag, alltså mitt bästa så här New York-romantiska, det är ju, jag tycker om att springa. Att man kan liksom ta löpturer på olika delar av stan. Och det är mitt bästa om man springer från, ja men från, det blir väl Lower East Side liksom, längst East River och sen ner till Staten Island Ferry och sen upp Battery Park när solen går ner. Det är så extremt romantiskt tycker jag. Att man liksom, då är man verkligen en New Yorker känns det som. Sen skulle jag kanske vara lite lokalpatriotisk och tipsa om någonting som är nära där jag bor nu. Det finns ett ställe som heter Nowadays som är, det är en sån här dansklubb säger man väl, som har funnits i jättemånga år, som har flyttat omkring på lite olika ställen, som heter Mr. Saturday Night, och de som hade den klubben har liksom öppnat ett eget ställe som ligger precis på gränsen mellan Ridgewood och Bushwick. Och där så på somrarna så har de liksom uteservering. Om man går dit tidigt så är det jättebra att gå dit med sina barn till exempel. De har bra musik och sen kan man barnen springa omkring mellan picknickborden. Men sen har de också jättebra dansklubbar. Utomhus på sommaren och inomhus på vintrarna. Jag kommer nu när det var nyår så och också ut och sprang förbi där på vägen hem. Och då var det någonting som höll på där. Det var kanske typ 3 på eftermiddagen. Tänkte så, aha, de har så här dagsfesten nu på vintern. Sen såg jag att då var det ju så här nyårsfesten som höll på sen kvällen innan. Som höll på liksom hela dagen efter. Där, in till eftermiddagen. Det tycker jag också är så härligt med New York. Festen behöver aldrig sluta.
Var kan man följa dig på Instagram?
Jag är Jenny Murzel _ illustration. Och sen har jag också mitt privata Jenny Murzel. Men det är kanske inte så spännande om man inte är intresserad av att titta på mitt barn.
Och finns det någonstans där man kan köpa dina grejer?
Ja, man kan köpa lite saker på min hemsida. Jennys portfolio. Men det tror jag nog det är nu. Jag har haft lite så här printade försäljningar på olika ställen, men de flesta de har stängt ner nu.
Man får helt enkelt följa dig på Instagram eller spana in din portfoliosajt om man är nyfiken. Tack så jättemycket för att du kom hit och ville prata med mig. Så himla roligt.
Tack själv.
Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd och Jenny Mörtsell. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast@gmail.com. Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.